Hej allihopa!
Hej hej allihopa!
Hej Maria och hunden.
Hej! Vi sitter här i min soffa i mitt lilla hus och har julmys.
Ja, pepparkakor och clementiner och lite gott te.
Precis. Mm. Och lite hundgodis som luktar äckligt.
Det
för att lägga slodi på allting.
Undvika att stoppa oss. Det är för gremlin. Mm.
God jul! Ska vi säga till alla lyssnare kanske?
Ja, god jul! Det var länge sedan sist.
Ja, det har varit en hektisk höst.
Ja, det har det. Mm. Får hoppas på ett bättre 2017 i poddandets
tecken. Ja, vi hade ju en bra vår i våras. Så. Ja, precis. Det kan man säga. Men vi hade ju en bra vår i våras. Då
ja,
spelade
det
var det. Mycket. Så vi siktar på en bra vår nästa år också.
Precis. Ja.
Men vi tar det lite som kommer. Man får inte ha för mycket press på sig själv. Då blir det bara julpannkaka och allting.
Ja. Ja, nu närmar det sig jul.
Yep.
Och då längtar ju de flesta av oss efter snö.
Ja, okay.
Efter en vit jul.
Mm.
Och jag kollar ju upp chanserna då för oss att få snö i Skåne.
Mm.
Och chanserna för att få en vit jul i Skåne är ungefär 20-50% för de som vill veta det.
Oj, beroende på var man bor i Skåne eller?
Ja, det är ungefär större delen av Skåne. Men sen i sydvästra Skåne så är det bara 0-20% chans på snö. Så där är lite mindre chans.
Och det är där vi bor. Och snö är ju en sorts vatten.
Det är det. Och det är ju, egentligen är det iskristaller.
Mm.
Snö. Som bildas när vattenånga i luft kyls ner. Och de här iskristallerna finns uppe bland molnen. Ihop med vattendroppar. Så om ett moln stöter på ett terränghinder och tvingas liksom uppåt.
Mm.
Så kyls vattenångan i molnet ner. Och så samlas det vattenmolekyler på en kondensationskärna som bildar en droppe. Och sen fryser droppen. Och sen fortsätter den liksom att fånga in vattenmolekyler. Men, och så bildas det en snöflinga.
Vad kan den här kondensationskärnan vara för något då?
Jag vet faktiskt inte riktigt.
Det är
någon typ av partikel. Ja. Ja, det kanske kan vara en sotpartikel eller något annat. Jag vet faktiskt inte.
Mm. 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 Intressant.
Ja, och de här iskristallerna, de är ofta ganska stora när temperaturen ligger nära noll. Och de blir lite mindre när det är kallare. Alltså is som ligger nära fryspunkten har liksom en sån här hexagonal struktur.
Mm.
Alltså den är sexkantig.
Mm.
Och det gör att också att snöflingen också får den formen.
Mm.
Till skillnad från en vattenmolekyl
som
har en annan typ av form som är mer som en tredimensionell triangel med vinklar liksom.
Mm.
Alltså H2O, ja det är väl syre och sen så är det några vinklar ut till vätet där.
Men jag läste också någonstans att is fryser i triangelformar för att de möts i 60 graders vinkel.
Mm, okej, okay. Ja, det kan säkert stämma. Ja.
Och då blir det ju hexagonalt om det växer.
Ja just det, ja.
Väl.
Ja, så kan det nog vara.
Jag ska inte lova för mycket.
I alla fall, när det är riktigt kallt, eller riktigt kallt, minus 12 ungefär till minus 16, så är förutsättningarna bäst för att en snöflinga ska bilda den här sexarmade formen.
Mm.
Men när temperaturen är lite lägre så kan det bilda trearmade former istället.
Mm.
Man kan inte utesluta att det finns två identiska snöflingor.
Nej, okay.
Som bildas som exakt likadana ut.
Så det är en myt att det inte finns några snöflingor som är likadana?
Ja, det är nog väldigt liten chans att man sätter för dem i alla fall, tänker jag. Och när snön sen lägger sig på marken så blir det jättefint.
Är det din vetenskapliga?
Ja, det är min längtan.
Då blir det snö. Det blir vitt.
Ja.
Om ingen har kissat på snön.
Nej, det är sant. Man har varit ute och gått med hunden till exempel. Då blir det andra färger.
Hon tittar dömande på mig här.
Och visst känns det ganska logiskt att det snöar i kalla länder. Eller? Vad säger du?
Ja, det tänker man ju att det gör.
Ja, det tänkte jag i alla fall. Men så läste jag lite om det och tydligen så är det så att i Arktis och Antarktis så faller det inte speciellt mycket snö alls. Och där är det ganska kallt. Och det beror på att den luften som är där, den innehåller inte speciellt mycket vattenånga överhuvudtaget. Och varm luft kan ju innehålla mycket vattenånga, men där gör inte det. Där är liksom kall luft och då är det inte rätt förutsättningar för att det ska falla snö alls.
Så där är det bara liksom frusen skare och snö som har legat länge?
Ja, is.
Liksom. Is, ja.
Ja.
Ja. Men det är ju, ja, det krävs ju ändå att det är kallt för att det ska snöa.
Jo, det gör det ju. Mm. Absolut. Men det krävs också vattenånga i luften. Annars blir det inget. Mm,
det är klart.
Mm. Sen finns det ju artificiell snö.
Mm.
Om vi inte får snö här i Skåne, vilket känns som att vi inte kommer få den snö idag.
Nej.
Det var inte snö förra julen.
Nej.
Så kan man ju skapa snö via en snökanon, mm, till exempel.
Hur funkar de?
De funkar så att man blandar luft och vatten under tryck och sen sprutar man ut det i ett munstycke i den omgivande luften som är kall då. Och så är dropparna pyttesmå som kommer ut. Så håller de sig liksom svävande i luften ett litet tag så de hinner växa och frysa.
Mm.
Och så blir det små iskristaller. Men de är inte som de här sexkantiga snöflingorna. Det är något, okay, annat. Så det är väl därför det blir lite annan känsla när man till exempel åker skidor på konstsnö jämfört med riktig snö.
Mm. Men det finns ju sådana hallar också med skidanläggningar inomhus. Där man kan åka skidor.
Ja, det gör det.
Där man har konstsnö och en backe inomhus året runt.
Ja.
Jag vet ju att det finns i Australien, där jag har varit.
Ja.
Men det är väl samma
var
sak.
Var du åkte på en sån?
Ja, en gång när jag var liten.
Okay.
Då så åkte man rullband upp med skidorna istället för lift.
Mm.
Och så åkte man skidor ner. Backen var väl bara 100 meter.
Ja. Ett gigantiskt kylrum.
Ja, ett jättekylskåp liksom.
Ja. Jag ropar vatten och snö och höjder och så.
Mm.
Visste du att vattnets fryspunkt varierar med trycket precis som vattnets kokpunkt gör? Det är ganska intressant.
Det är logiskt när du säger det.
Ja, men det som skiljer det åt det är att vattnets kokpunkt, det kanske är 100 grader, eller det är 100 grader, han är vid oss. Och sen åker man upp till Mount Everest så ligger det på 69 grader.
Mm.
Men vad det gäller fryspunkten så ändras den, men den ändras så lite så att det knappt märks.
Men blir det högre eller lägre fryspunkten?
Nu ska vi tänka. Det borde ju vara att fryspunkten blir lägre.
Ja, det borde bli.
Mm, lite lägre. En annan sak som jag tänkte på gällande snö är ju att Johan Rockström har pratat ganska mycket om att det är supervarmt nu på Arktis.
Just det. Mm. Det hörde jag något om.
Ja, för temperaturen över norra ishavet har legat ungefär 20 grader över säsongens genomsnitt.
Det är helt sjukt mycket.
Mm, det är det. Så isarna smälter. Och det som händer är liksom att när vi höjer temperaturen globalt med kanske 2 grader så höjs den 5 grader där i Arktis. Så det funkar på samma sätt. Jag förstår inte riktigt det där, men det går mycket snabbare av någon anledning vid Arktis.
Men var det inte något om att också nu är det liksom inte reversibelt längre? Nu kommer det bara rulla på.
Jo, att vi hade nått den här tröskeln.
Ja,
han sa ju det, att det kan vara så.
Ja.
Det är ganska oroväckande. För det är som vi har sagt innan, att havsnivåerna kan ju stiga med 7 meter om Arktisisen och Grönlandsisen, eller som är innefattar Grönlandsisen, smälter.
Det är ganska mycket.
Ja. Och det är en annan grej också som spelar in här, och det är att den solstrålningen som träffar jorden, ungefär 30% av den reflekteras bort, vilket är jordens albedo.
Mm.
Och det är ganska mycket av det som reflekteras ut är strålning som träffar moln och snötäcke och istäcke.
Mm.
Så om mycket snö försvinner så kommer ju detta spela stor roll. Mm. Alltså albedot kommer minska och då kommer det också bli varmare på jorden.
Mm.
Så snö reflekterar väldigt bra. Det liksom, kommer det 100% in så stannar bara 10-20% av strålningen i snötäcket. Mm. Resten försvinner liksom ut.
Mm.
Ja, det var min lilla deppiga
var det din avslutning. Twist? Ta en pepparkaka. Okej, men då tar jag vid då.
Ja.
För vi sa ju lite att vi skulle ha vintertema på det här avsnittet och då tänkte vi ju på snö och vi tänkte på is också, som ju också är, ja, snö har vi ju förstått, det är ju iskristaller, men när jag tänker på is då tänker jag kompakt is liksom.
Mm.
Och det är ju också en form av vatten.
Mm.
Och det är ju ändå, även om vi inte får så mycket snö här nere så får vi ju ofta några veckor med ganska bra isar. på sjöarna här nere runt Malmö. Så jag tittade lite på det här med skridskoåkning och is och när man kan åka skridskor. Åker du skridskor?
Jag fick ett par långfärdsskridskor av mamma i en jul, men jag testade alla dem som fick faktiskt tillbaka dem igen.
Nästa jul. Det är din tur igen. Okej, ja, det var en bra julklapp då.
Ja.
Det är ganska kul, men jag åker inte heller mycket, kan man inte påstå.
Mm.
När jag var liten åkte jag ibland. Men jag tittade lite i alla fall på säkerhet för de som åker skridskor på sjöar och hav. Så fanns det en massa, finns bland annat issäkerhet.se där jag läste lite om skridskoåkning. Och där stod det att för att man ska ge sig ut på is ska den vara minst 10 cm tjock.
Okay.
Så det ska man helst kolla. Men att isen kan vara väldigt ojämn och ha olika svagheter. Om man ska tänka på att, för det första ska man tänka på att saltis är svagare än insjöis. Så är man på havet så, eller bräckt vatten, så kan isen vara mer opålitlig. Och sen om det är mycket strömmar och sånt under isen så kan också isen vara svag. Typ om man är vid en bäckmynning eller ett sund eller där det har varit mycket båttrafik och så.
Ja. Men det är väl folk som åker ut och kollar sånt åt den, eller? Eller måste man själv ha koll på den när man ger sig ut?
Ja, så ger du dig ut så kan du aldrig vara säker. Det finns ingen som garanterar att isen är safe för dig. Utan ger du dig ut på en insjö så är du på egen risk.
Men det är någon som mäter tjockleken liksom?
Det brukar ju ibland, vissa sjöar och sånt tror jag, de brukar skriva i tidningen hur tjock den är. Men det står ju liksom här också att man ska vara beredd på att isen kan paja under dig. Så att man ska ha rätt utrustning. Och för det första ska man alltid vara minst två. Man ska aldrig vara själv. Och så ska man åka med lite avstånd. Så att om en går igenom så är den andra inte igenom helst då.
Och så får man vara sammankopplad röpentvis med något snöre så man kan dra upp den andra.
Ja, man ska ha med sig i alla fall räddningslina och isspik och isdubbar. Och så ska man helst ha någon flythjälp på sig. Så man flyter om man går igenom.
Oh, fan vad kallt.
Och mobiltelefon med vattentätt fodral. Ja, men det stod ett av förslagen på flythjälp man kunde ha var att ha en påse med ombyte, alltså en tät påse med ombyte i ryggsäcken.
Ja, men det fick jag med i julklappen också.
Ja, titta. Det är vad man tänker på.
Och en plastpåse som tät.
Så har man en som flythjälp och så kan man byta om när man kommer upp igen. Men det som är intressant är ju att isarna kan ju bli mycket, mycket tjockare än 10 cm. Och det finns ju isvägar där man kan köra bil över isen. Och när jag var liten, minns jag när vi var i Jämtland, så körde vi bil på isen på Storsjön. Den sjön som du pratade om också. Och där gick det massa isvägar. Har du åkt på en isväg?
Nej.
Det är ganska häftigt liksom. Man bara rullar ner på isen och fortsätter köra.
Jag har gått över pildammarna. Har jag gjort när, någon vinter.
När här i Malmö?
Jag kommer inte ihåg vilket år det var.
Var det inte någon som gick igenom isen med en barnvagn i pildammsparken förra året?
Oj.
Jag har för mig då.
Hoppas det gick bra.
Ja, de är väl inte så djupa?
Nej,
eller jag vet inte. Men Storsjön är ju en väldigt stor sjö. Och som jag förstod så plogas 50 meter breda isvägar där. För att förena olika bygder och öar. Och till exempel då som jag brukar åka från Östersund till Bydalen som är på andra sidan Storsjön. Så gick det ju mycket snabbare att köra på isvägen rakt över än att köra runt hela sjön. Och fordon upp till 4 ton kan åka på de här isvägarna om isen är tillräckligt tjock. Och de här vintervägarna hade väldigt stor betydelse förr i tiden när man inte hade så mycket broar också. Ju mer broar man har desto mindre vikt är det ju med dem. Men, och det var mycket lättare att transportera saker över sjön när det var fruset. Och i början av 1900-talet så sköttes de här isvägarna, då fanns det typ 30 stycken. Och de bara markerades ut med ruskor. Och så sköttes de av de byarna som hade störst nytta av att använda dem. Liksom. Och då, för att veta om isvägen dög, då gick en vuxen kar ut och kollade först om isen bar honom. Och gjorde den det, så släppte man en yxa med äggen uppåt. Om isen höll då så var den gångbar.
Mm.
Och om man höll yxan upp och ner och slog med yxans nacke tre gånger så höll den för en häst. Det stämde man.
Det låter väldigt vetenskapligt här.
Mm. Och sen stod det då, det här är Wikipedia då, men så stod det att de här isvägarna användes resten av vintern tills den första hästen föll igenom. Då visste man att det inte längre var något att ha. Och de hade till och med olika tekniker för att få upp hästen som var liksom som var godkända då.
Ja, det låter ändå som ett litet jobb att få upp en häst.
Liksom. Mm, jag tycker också det. Mm. Det stod också ju senare på våren desto lättare hästar användes. Så man tänkte ju ändå på att isen kunde smälta lite. Och 1937 tog Vägverket över skötseln av isvägarna.
Ja.
Men det finns fortfarande, fast jag läste typ att om det var 2014 eller något som alla isvägarna struntade i det, för det blev liksom ingen is och sådär. Mm. Så det hänger ju säkert också ihop med klimatet och sådär.
Mm.
Men det förekommer. Mm. Jag tror det är någon isväg öppen i år, om jag fattat det rätt.
Ja, spännande.
Mm. Det är häftigt med is, hur stark den blir.
Mm.
Jag tittade också lite på det här med istappar och olika sorters isformationer som bildas i naturen.
Mm.
Och vanliga istappar, det kan man ju ändå fatta att det liksom töar lite och så droppar det och så fryser det igen. Mm. Liksom. Men det finns också uppåtriktade istappar. Har du sett det någon gång?
Nej.
För att när jag googlade på det lite så verkar det som att det är ganska, man kan få det i sina iskuber i frysen eller i mindre kärl som fryser. Så får man som ett spjut som sticker snett upp ur isbiten.
Okay.
Och det beror på att när is fryser så expanderar ju den.
Mm.
Och om man har en liten iskropp och den börjar frysa runt om på utsidan först för att det är kallast utanför.
Mm.
Så har liksom inte vattnet någonstans ta vägen när isen fryser inåt.
Okay.
Och då blir det ett hål. Och sen så skjuts vattnet uppåt och så fryser det efterhand när det skjuts uppåt så blir det de här isformationerna. Och det stod det då att de blir ofta triangelformade som spjut eller som spetsar eftersom de kristallerna formar sig så.
Ja, ja.
Och man kan tydligen göra egna sådana med helst destvatten i frysen i iskuber. Kan man se om man får sådana
spjut. Spännande.
Man skulle ha minus 5 till minus 8 grader så det måste inte vara för kallt. Och så ska man gärna ha bra luftcirkulation i frysen så att det fryser
snabbt.
Ja, utifrån och ganska snabbt. Okay. Men inte för snabbt, för då kan inte de här då öppnar sig inte ens isen. Det blir för tjock.
Händer det i verkligheten också? Alltså ute på en sjö, kan det bli ett stort spjut helt plötsligt?
Det stod att det kan förekomma i typ fågelbad och sånt.
Mm.
I sjö tänker jag att det kräver ju verkligen att allt runt omkring fryser samtidigt.
Ja, just det, så inte vattnet liksom hittar någon annan värld.
Ja. Jag hittade en rolig YouTube-film där han beskriver det här fenomenet och också pratar om hur häftigt det är med is. Att det faktum att is expanderar när det fryser, eller att vatten expanderar när det fryser gör ju att is flyter.
Ja.
Och det faktum att is flyter är typ det som gör att hela vår planet fungerar året runt. Liksom.
Ja.
För att annars hade ju allting frysit på botten och alla hav. På vintern.
Ja.
Och det gör då att vi kan ha liv i vattendragen även på vintern.
Mm. Ja, det är coolt.
Mm.
Densiteten ändras där.
Jag läste också om en annan häftig grej med is. Att det finns någonting som är, nu vet jag inte svenska ordet, men de kallar det för att istapp heter icicle på engelska. Och det här heter brinicle.
Mm.
Och brine är ju saltkoncentrat.
Ja. Mm.
Och det är alltså en istapp som bildas under isen.
Mm.
Så att is saltar vatten.
Mm.
För när isen då fryser uppe på ytan så kommer det bildas väldigt koncentrerat saltvatten i isen.
Okay.
Som inte fryser.
Yeah.
För att just när det blir salt så fryser det inte. Så då har du underkylt saltvatten som har högre densitet och sjunker mot botten. Ja. För efterhand som vattnet, det rena vattnet fryser så försvinner saltet neråt.
Mm.
Och då kommer det här underkylda vattnet rinna ner från isen mot botten.
Mm.
Och eftersom det är underkylt så fryser vattenmolekyler runt om. Så det blir som ett iskallt vattenfall som går rakt ner från isen mot botten.
Mm.
Och runt det så fryser det.
Wow.
Så det blir som en stor porös istapp som går hela vägen ner till botten.
Wow.
Och sen när det når botten så fortsätter ju det här salta vattnet att rinna neråt. Så att då får man så här liksom som en kanal av is längs med botten. Det såg skitcoolt ut.
Har de lyckats filma det?
Alltså jag såg någonting på YouTube, men jag tror det var en animation.
Ja, okay.
Men det verkar ju riktigt häftigt.
Shit, vad kul.
Så det kan man också kolla på YouTube om man vill.
Men det här typ i något hav, några is, alltså något sånt hav?
Eller? Ja, jag antar att det är salta vatten där du har. Det måste ju vara kallt väldigt långt ner.
Ja.
Jag tänker att det här salta vattnet måste ju ändå värmas upp på vägen ner också.
Mm.
Men jag vet faktiskt inte hur vanligt det är. Okay. Mm, så det tyckte jag var coolt.
Mm, absolut.
Ja, och sen slutligen när jag tänker på is så tänker jag på ishotellet. Jag läste en artikel om ishotellet bara idag.
Mm.
Det är ju ett hotell i Norrland där de har, som de bygger upp varje år av is.
Mm.
Och sen tinar det och så bygger de ett nytt året därpå.
Mm.
Ganska häftigt. Och så kan man bo i en säng av is och äta mat på istallrikar och allt sånt.
Mm.
Har du varit där?
Nej.
Det såg så ut som du visste exakt.
Nej, men bara, det är spännande att höra för att man tänker att det måste vara jävligt kallt och varför vill man åka dit och ligga i en kall säng?
Ja. Uff, du har en poäng. Men man har nog ganska mycket isolering. Jag har en kompis som var där och hon sa att det var så här, de fyllde sängen med så här, ja, massa hudar och sovsäckar och grejer.
Ja. Mm. Ja, det är bra.
Men det är i alla fall, de bygger det på 35 000 kubikmeter snö och is varje år.
Mm.
Och hela
35 000 kubikmeter.
Ja, det är mycket. Och hela konceptet började, eller ja, det är grundat i och kom från att de tar is från Torne älv.
Mm.
Som är en älv som går där med väldigt klart vatten. Eller isen blir väldigt klar, det är inga luftbubblor eller någonting. Mm. Och sen så är det inte heller nästan några partiklar i det. Det är som jätterent vatten.
Mm.
Vilket gör att isen blir alldeles klar och man typ kan använda den direkt till isbitar och vad som helst och äta på och så.
Mm.
Anledningen till att jag läste artikel var att det handlar om några som bryggde öl på isen från Torne älv.
Ja.
För att öl innehåller ju ändå mest vatten och då har de experimenterat med olika sorters vatten och is då.
Ja.
Men det är ändå häftigt att hela det konceptet bygger på att den här älven är så ren och fin som den ska vara liksom.
Mm.
Så de sköter den här isen, den växer ju under hela vintern då på älven.
Mm.
Och då sköter de den genom att hela tiden skotta och hålla rent på isen så att inte det ska bilda snötäcken ovanpå som isolerar. Okay. Utan de vill ju att isen ska bli tjock och klar.
Man
skär ut stora block så man skördar isen på våren och sen förvarar de den hela året och sen bygger de ishotell på vintern sen. Mm. Och det var tydligen också en stor
alltså, att göra år efter år hålla på med
det här. Det var på i 20 år nu tror jag.
Ja.
Och den här isen är tydligen också en stor exportvara.
Mm-hmm.
Så de exporterar is till som alltså både så isglas och typ hela isbarer som de bygger och så till olika barer i London och Tokyo och allt möjligt. Så det är ganska häftigt.
Ja,
att man kan exportera is till.
Det är ganska galet på något vis också.
Ja. Det är lite tokigt. Men det är kul.
Ja.
Och, så det var lite roliga grejer om is som jag har googlat fram så här på kvällskvisten.
Mm.
Den tredje advent.
Mm.
Då ska vi avsluta med lite julrelaterat. Vätskor och jul, då tänker man ju på dricka.
Mm.
Eller?
Ja, det tillhör.
Till exempel glögg.
Mm. Snaps.
Snaps, precis.
Mm.
Glögg, jag tänkte jag skulle hitta lite info om det. Jag kollade lite, jag menar, det finns ju glögg och glühwein och vad heter det mera?
Svagdricka. Fast det är inte glögg.
Det är inte glögg. Du bara brainstormar nu. ja, men precis. Det finns ju olika former av glögg i hela världen, typ. Alla har sin mulled wine och olika så.
Mm.
Så det har ju sina anor långt bak i tiden.
Ja.
Det stod att greker och romare tillsatte kryddor i vin
ja.
Av hälsoskäl eller smakförbättrare. Så det är ju inget ovanligt.
Mm.
Det stod också att Gustav Vasa hade en egen blandning.
Mm.
Med vin, socker, honung och kanel, ingefära, kardemumma och nejlikor.
Mm.
Med mera.
Mm.
Så det har funnits länge.
Mm.
Och 1609 så började man prata om glödgat vin.
Okay.
I Sverige. Och då var det att man har sitt kärl med sitt vin eller sin sprit och så har man ett galler ovanpå en sockertopp och sen så dränker man den i konjak och tänder den så smälter sockret ner i den här brygden.
Okay.
Det gjorde de faktiskt på en julfest jag var på i fredags.
Ja.
Så väldigt piffigt ut.
Mm.
Starkt blev det.
Mm.
Och i Sverige så blev glöggen väldigt poppis på 1800-talet, slutet av 1800-talet. Och då började man också tillverka färdigblandad glögg och sälja i vinhandeln. Och det var också då det började bli associerat till jul.
Mm.
Mm. Så det har ändå funnits ett tag här i Sverige.
Mm.
En annan dryck som dricks mycket runt jul, som inte har funnits riktigt lika länge, men typ 100 år i alla fall, är ju julmust.
Mm.
Och det är väldigt svenskt. Det finns ju inte motsvarigheten.
Nej,
på samma sätt som glögg.
Mm.
Och det var faktiskt en svensk som hette Harry Roberts som fick ett recept när han var i Tyskland där han studerade kemi på en sirap som han sen då har använt som julmust.
Mm.
Och den här Robert, han var nykterist och såg det som en möjlighet att lansera den här julmusten som ett alkoholfritt alternativ till öl.
Mm.
Och från början tänkte man faktiskt att man skulle lansera julmust som julöl, alltså kalla den julöl. Ja, okay. Men sen blev det julmust istället. Mm. Så de grundade ett läskedrycksföretag i Örebro 1910.
Mm.
Och försäljningen gick ganska dåligt i början.
Mm.
Men sen då på 1920-talet när det blev statligt alkoholmonopol.
Mm.
Då sköt försäljningen i höjden. Så började folk köpa
julmust.
Och det var intressant, jag läste också att det här Roberts AB, de var också de som började med lanseringen av champis. Mm-hmm. Som ett alternativ till champagne. Så okay. De var ju mycket pro där.
Ja.
Alkoholfri alternativen.
Mm.
Och tydligen är det så att det här julmustextraktet, eller sirapen, den tillverkas fortfarande av AB Roberts.
Mm.
Sen 100 år tillbaka. Mm. Och sen säljs den till olika bryggerier som sen gör sin egen julmust av den. Mm. Och grundreceptet på den här sirapen är hemligt. Och det finns enligt Wikipedia bara 3 personer som känner till de exakta ingredienserna.
Mm.
Mm. Förutom de hemliga ingredienserna så är det ju annars i julmust sötningsmedel, humle, maltextrakt, citronsyra, konserveringsmedel, vatten och karamellfärg.
Okay.
Och 30-tal ingredienser totalt.
Ja.
Och ursprungligen så lagrade man julmusten ett år på glasflaska innan man drack den. Kan man tydligen fortfarande göra.
Men inte är det smaken som det var i början av 1900-talet?
Sirapen är nog den samma, men sen så gör väl tillverkan olika.
Ja, just det. Ja.
Den vanligaste är ju den här apotekarnes. Som jag alltid har sagt apotekarens, men det var fel.
Ja. Du är inte ensam om det.
Nej, precis. Och tydligen den genomsnittliga svensken dricker genomsnittliga svensken dricker 5 liter julmust i december.
Oj.
Månad.
Jäklar.
I snitt liksom.
Oj.
Eller det var 1999 i alla fall.
Det är ju helt sanslöst.
Mm.
Vilken sockerkick.
Ja. Fast det som är intressant är att det är som att julmusten ersätter annan läskkonsumtion. Så Coca-Cola till exempel går ner i december i Sverige.
Okay.
Och därför blev Coca-Cola, de satsade jättestort i början av 2000-talet och försöka få folk att köpa Coca-Cola istället.
Ja, ja.
Men det funkar inte.
Ja.
Och tydligen så avbröt de ett kontrakt med Pepsi.
Mm.
För att Pepsi vägrade typ promota cola istället för julmust.
Mm.
Och sådär. Och de försökte lansera egen julmust 1997. Tillsammans med Bjära Industrier.
Mm.
Så det var Bjära julmust försökte de promota.
Mm.
Men det lades ner 2008. Sen stod det att den återkom 2011. Jag vet inte om den finns nu.
Mm.
Ingen aning heller. Men i Sverige är det svårt att få oss att dricka något annat än julmust på
Ja, det ser man.
Ja, så det var lite om juledryck och vinterisar.
Mm.
Så här är juletiden.
Mm. Ja, då vet vi lite mer.
Har du börjat få julkänslor, Elin?
Nej, de brukar komma samma dag som man firar.
Ska vi säga god jul då?
Mm.
Och gott nytt år, så ses vi på den andra sidan.
Ja.
Ja. God jul!
Hej!